Där. Nu är den på. Ja. Välkommen. Ja. Också svenska. Bra. Det är alltid lite lättare på svenska. Då så, välkomna till den här sessionen om som heter Change CRM, vilket kanske är lite ett, kanske lite ett kort, väldigt kort namn på vad det handlar om. Det är lite längre namnet, det är väl hur man använder Dr. John Kotters åttastegsmetod för att hjälpa till i en införandeprocess i sin organisation när man inför CRM. Det är en ganska allmän metod det här för just change management i allmänhet. Och det jag har gjort är att titta lite grann på hur kan man använda den lite mer specifikt i ett CRM-projekt. Och vem är jag då? Jag heter Gustav Westerlund. Jag är Microsoft CRM MVP. För de som vet vad det betyder så är det en sorts utmärkelse som man har fått från Microsoft. För att man är snäll, tror jag. Jag vet inte. Jag bloggar rätt mycket. Och gör lite andra saker. Jag åker runt på lite konferenser runt omkring i världen. Och håller lite tal. Jag var förra veckan i Reno i Nevadaöknen och höll lite presentationer där. För användargruppen inför Microsoft CRM. Så det tycker jag är kul. Jag brinner väldigt mycket för Microsoft CRM och tycker att det är kul när det fungerar bra för organisationer och blir väldigt ledsen när det inte fungerar så bra. Och en av de sakerna jag har märkt är att man lägger ofta väldigt mycket krut på tekniken och ibland så lägger man inte så mycket krut på de lite mjukare sidorna av införandet. Och det är ju tråkigt när man har gjort mycket, lagt så mycket energi på det, på allt det tunga jobbet. Och så blir det liksom, så tänker man, ja, men då kör vi lite utbildning så är det klart. Och det är inte riktigt så enkelt, har jag märkt. Och jag ser några som skakar på huvudet här. Jag har grundat ett företag som heter CRM-konsulterna. Och jag var fram till ungefär ett år sedan så var jag chef för det företaget också. Och nu är jag inte längre chef. Så att nu kan jag vara med konsult, vilket jag tycker är roligt. För jag tycker att det är kul att hjälpa mina kunder. Och så tycker jag att det är kul att stå här och prata. De här slide-decket är på engelska eftersom att jag har hållit den på lite olika ställen. Bland annat förra året på den här serien användarkonferensen. Nu ska vi se här. Så. Ja, hur går det här med CRM egentligen? Det är ganska ofta som det inte går så bra. Och det är lite tråkigt kan jag tycka. Det finns några stycken olika organisationer, Gartner, Forrester och några andra, som gör en del analyser av det här. Ta reda på varför går det här inte så bra. Om ni googlar på CRM failure, det här handlar alltså inte om Microsoft Dynamics CRM såklart. Det går alltid bra. Men alla andra CRM-system, ni kanske har tagit en pust någon här inne. Det är ju ett CRM-system som ett annat företag har gjort, stort amerikanskt företag. Som en sorts orakel eller något slag, jag vet inte. De har gjort det. Och det har ju inte alltid med tekniken att göra, såklart. Så det skulle lika gärna kunna vara. Det skulle nog kunna varit Microsoft CRM i det fallet också, jag vet inte. Jag har inte varit inblandad i det projektet, så det är svårt att säga. Så man kan fråga sig, varför går det här dåligt då? Och det har man också undersökt. Och den här killen, William Band, en principal analyst, som är en vacker titel. Han har gjort en analys av det här och av väldigt många sådana här projekt som har gått sönder. Och tittat på varför går de sönder. Och då har han konstaterat att ungefär 18% av de här de har bristande strategi. Man har liksom ingen ordentlig strategi. Man vet inte riktigt varför man ska ha CRM-system. Den poängen där då. Sen har man då kanske ungefär 27%, vilket är en ganska stor del, har man inte riktigt, man har inte tänkt om sina processer. Man kanske ligger kvar i gamla processer. Och så har man inte tänkt om sina processer ordentligt. Utan vi har så här väl alltid jobbat. Och det är så vi ska, nu ska vi in i vårt nya system, så får det anpassa sig till det vårt gamla sätt. Och det där har jag sett några gånger, att man vill att kravbilden för det nya CRM-systemet ska vara det gamla systemet plus lite nya funktioner. Och det blir oftast ett sånt här failure när man får det, för det blir inte så bra. Man måste oftast tänka om när man gör det. Sen finns det ibland att det blir fel med tekniken såklart. Det blir inte rätt. Man kanske väljer fel teknik. Man vill en teknik som är för gammal. Man väljer en teknik som inte passar den organisationen man har. Det kanske är så att man väljer ett system som är felanpassat för den typen av business som man är i. Och så. Ibland så väljer man helt enkelt gammal teknik. Men sen är det en ganska stor del, nästan en fjärdedel här, som handlar om att man har svårt att införa systemet rätt. Man får inte användarna att köra systemet. Det är alltså ungefär hälften av de här, då, så ungefär 12% som handlar om att användarna kommer inte igång att använda systemen helt enkelt. Det är ganska mycket. Man har en dålig change management. Man alignar inte det här ordentligt med liksom existerande kultur. Och sånt där. Det är ganska mycket här. Då. Och den här hänger ihop med lite grann med strategin också. Att det, liksom, det finns ett mycket som hänger i. Den här och strategin hänger ihop rätt mycket. Och även lite grann in i processerna. Där. Så att det här kommer framförallt fokusera lite grann på det här. Men även det hänger ihop lite grann där uppe. Då. Inte så mycket in i tekniken. För det är oftast där man lägger rätt mycket krut. Men det är lite det som jag försöker adressera i det här föredraget. Då. Så hur ser den här processen ut då? Jo, den här processen bygger på 8 steg. Och som sagt, det här kan ni läsa. Det finns en, den heter Leading Change, Kotters bok. Och det är så Kotter, inte Kotler. För de som har läst marketing så finns det en annan kille som heter Kotler. Med L. Det här är alltså Kotter. Jag har inte skrivit fel. Den här handlar alltså om 8 stegen. Jag kommer gå igenom dem sen, men kort då, så det första är establishing a sense of urgency, creating a guiding coalition, developing a change vision, communicating the vision, vi ska kommunicera visionen, vi ska empowering a broad-based action, hur man ska få alla att börja, man ger stöd och tar bort alla hinder. Man ska skapa kortsiktiga vinster och så ska man inte släppa när man väl har fått fart. Och sen så ska man få in det i kulturen i företaget. Det är igen den kort vad den här processen går ut. Och det här handlar ju som sagt, i hans fall så är det väldigt allmänt. Det handlar om allt ifrån när man slår ihop 2 företag till att man går från en linjeorganisation till en matrisorganisation. Så det kan vara vilken typ av förändring som helst i ett organisation. Och det som jag har sett här då är att det här fungerar väldigt bra även när man jobbar med att införa ett CRM, ett CRM-system i en organisation. Då kan man ha ett mycket nytta av det här, för det är väldigt mycket man kan lära sig av det här. Och tar man hänsyn till de olika delarna, då blir det oftast mycket lättare också. Så. Om man tänker sig att man har en CIO som går till sin ledningsgrupp och säger så här, ja, du, kära ledningsgrupp, vi måste nog investera i ett nytt CRM-system därför att ni förstår det här med molnet, Microsoft-molnet, det är vår långsiktiga strategi och därför så måste vi behöver nu ha en 10 miljoner tror jag för att vi ska få flytta upp CRM till molnet. Tror ni att ledningsgruppen tycker att det här är väldigt intressant att investera 10 miljoner i då? Nej, antagligen inte. Ledningsgrupper och styrelser har oftast kanske 5-7 punkter som de hinner med på varje dagordning. Något sånt där. Det brukar inte vara. Det brukar vara rätt mycket att göra. Så det gäller ju att kanske hinna komma på den här topp 10-listan över saker som är viktiga. Därför så måste man kan inte komma med en strategi att jo, men det här med Microsoft-målet, det är hippt. För det tycker ju kanske inte alla som är ekonomichefer att det är så hippt. Även om vi kanske på den här konferensen tycker att det är jättehippt med Microsoft-målet. Och jag tycker också att det är kul, men det räcker inte riktigt. Så det första man måste göra här är att man måste få de som sitter på pengarna att fatta varför det här är viktigt. Varför måste vi byta ut CRM-system? Varför måste vi gå från att använda Excel-ark till att använda Microsoft CRM eller vad vi nu ska ha för system? Och varför måste det ske nu? Och det här är ju väldigt viktigt att man liksom får dem att förstå att det måste man ju prata om ett för deras språk. För det första, vi kan inte ens i nuvarande system se, men vi tror att vi tappar ungefär hälften. Vi följer inte upp offerter ordentligt, så vi tror att vi tappar ungefär hälften av alla offerter vi skickar iväg. Och eftersom snittofferterna på storleken 100 000 så är det ungefär den här beloppet. Och det är ungefär så här många offerter vi skickar iväg. Alltså så blir det ungefär så här mycket pengar. Vi tror att vi inte följer upp och därmed inte tar hem. Vi tar hem ungefär så här många offerter per månad. Och då borde vi kunna alltså ta hem så här många fler offerter om vi följer upp dem ordentligt. Jaha. Då är det någon som tittar så här längst ner på raden. Vi skulle alltså kunna öka våra intäkter så här mycket mer om vi hade ett bra CRM-system. Och CRM-systemet kostar ungefär så mycket pengar att införa, tror vi. Nej, ungefär. Alltså så blir det här ganska snabbt. Snart en vinst. Jaha, okej. Okay. Ja, det låter ju intressant. Det ska vi undersöka lite närmare. Då blir det lite mer intressant än att säga att ja, men det här. Sen så kanske man ska köra det här målet. För det är mer kostnadseffektivt att göra det och köra det målet. Och då är det lättare att kanske få folk på spåret. Det blir inte lika stora initiala kostnader. Det är en annan sak, men det är inte det som får folk att fatta att det här är viktigt. Så det är steg ett. Sen händer det här ibland. Jag tänker inte läsa något här. Men det här händer ibland och det är att man har sätter igång en grupp. Man har liksom, det händer oss en del när vi kommer ut och börjar prata med olika kunder. Och sen så är det då den personen som vi har att göra med, som har då fått något sorts mandat att driva CRM-projektet, har inget egentligt mandat. Utan det är precis så här, att den personen, han måste prata med vdn och det är vdn som fattar alla beslut. Alla pengarna sitter hos vdn till exempel, i kanske mindre bolag. Och det kanske är säljchefen som driver CRM-projektet, men säljchefen får inte ha inga pengar alls att röra sig med. Men han måste ha allt ansvar. och det är ansvar med inga befogenheter. Ja, det är lite typiskt ibland så att det är så. Och det blir rätt svårt då. Att driva sådana här projekt, det går väldigt långsamt och då blir det väldigt svårt att få ihop det här. Så att steg två här, det är att man skapar en så kallad guiding coalition. Och en guiding coalition handlar om att skapa en grupp som är tillräckligt stark för att kunna driva igenom den här förändringen. Alltså få igenom hela CRM-projektet ordentligt. Och det vill säga, inte bara har mandat utan också har rätt typ av personer i gruppen. Det måste ju vara personer som liksom bidrar till den här förändringen. Det får inte vara bakåtsträvare till exempel. Och det här skriver Kotter en hel del om sin bok, vilken typ av personer som man bör ha med. Ibland så finns det människor som är väldigt mycket efter sin egen vinning och sånt. Och de bör man kanske undvika också. Men det måste ju vara lite mer teamplayers och sånt som man ska ha med. Mm. Sen så börjar man titta på det här med vision. Ja, men vi måste skapa vision så vi kan gå ut till alla våra medarbetare. Så ska vi gå ut till medarbetarna och säga så här, hörni, vet ni vad? Vi måste byta vårt CRM-system. Det är ju det gamla, det är ju jättegammalt. Det är baserat på VB6. Och därför måste vi byta till det nya. Och då tittar alla säljarna på en och säger, jaha. Vad är det för problem med VB6 då? Och så tycker de att man är ganska konstig när man vill byta ut ett system. För det är ingen vision att byta ut ett CRM-system mot ett annat på grund av att det är baserat på någon gammal teknik. Till exempel. Det ser ju inte den vanliga användaren att det är ett problem. Så därför så måste man ju försöka hitta visioner som talar till de vanliga användarna. Till de som kommer att jobba med systemet, de som ska påverkas av förändringen. Och de som man vill ska börja liksom hantera det här, eller börja gå i förändringens riktning. Så först ska man skapa ett varför. Varför ska vi ändra oss? Varför ska vi? Människor är ju mot förändring. Så varför ska de börja gå i en annan riktning? Varför ska de sluta köra sitt Excel-ark som de alltid har gjort för att hantera sina leads eller sina offerter? Och varför ska de börja göra det i CRM? Varför ska de sluta ha alla sina kontakter och sina kontakter i sina liksom kontaktböcker och stoppa in dem i sitt CRM-system? Ett CRM-system där de helt plötsligt tappar kontrollen över det och så ger det till företaget. Det här är jätteläskigt. Varför ska de göra det för? Då måste man ju tala om varför. Och då måste man hitta ett varför. Det här måste skapa en vision som de förstår varför. Det måste ju vara någonting som tilltalar dem. Sen kan ju företaget ha en underliggande vision att det här är viktigt för oss därför vi måste få kontroll över våra tillgångar, till exempel våra kunder. Det är inte säljarens kunder, det är företagets kunder. Alltså måste vi få in dem. Men det är inte det, vi ska inte gå ut och säga så här, ni förstår, visionen för det här är att vi måste ta kontroll över våra kunder. Det är inte era kunder. Om man går ut med den visionen till säljarna, då kommer de antagligen säga, ah, vet ni vad, det här känns inte riktigt rätt. Jag kommer nog inte köra det här systemet. Utan det gäller ju snarare att om vi börjar med det här systemet så kommer ni kunna sälja mycket mer. Det här systemet hjälper er att uppnå era mål bättre. Och hur gör vi det då? Jo, det gör vi så här. Genom att ni får bättre kontroll på det här, ni kan se allting det här på ett bättre sätt, då kommer ni kunna göra det här. Så visionen måste vara user-centric. Alltså det måste kunna bara utgå från användarna, från säljarna, från kundservice-medarbetarna. Det är då man kan få dem att fatta det. Någon som inte håller med? De får gärna inte hålla med. Det är bara bra det. Det är intressant, eller det är intressant om ni inte gör det. Då har vi någon diskussion. Sen när man har sin vision då, det är ju vision att skapa visionen. Det är en sak att skriva ner på papper, sitta där i sin grupp och diskutera den. Ja, sen så gör man ett mejl och så skickar man ut den till hela organisationen. Så ja, så där, då är det klart då. Och sen så tycker man att det är jättekonstigt när folk inte följer visionen, eller hur? Vi har ju skickat ut det till alla. Och så vi satte till och med upp den på anslagstavlan. Och så sa vi det på det stora företagsmötet som vi hade en gång. Att nu har vi ett nytt CRM-system, nu måste ni använda det. Och det här är intressant, för det här har jag hört talas om många som har infört CRM på jättestora organisationer i Sverige. Och de säger, ja, alltså det händer ju ingenting. Liksom. Man får inte reda på någonting. Det säger, ja, det finns styrande system någonstans. Och ingen vet riktigt varför man ska köra det där. Det finns tydligen någon sorts idé, men ingen får reda på det där. Och ja, det är rätt intressant. Så att, men däremot så har man ju marknadsföringsavdelningar. Och de är jätteduktiga på att liksom göra marknadsföring utåt. Men att göra marknadsföring inåt, det vet man ingenting om. För det är ju egentligen det man behöver göra. Man behöver göra någon sorts marknadsföringsplan internt, eller hur? En kommunikationsplan. För hur ska vi kommunicera den här visionen internt? Hur kommunicerar vi det här mot våra medarbetare? Och hur ska vi se till? Till skillnad från när vi kommunicerar utåt mot resten av världen, så det kan man också gå ut och mäta och se lite grann hur går det? Hur lyckas vi? Men det är ännu lättare när vi gör det mot våra interna medarbetare. Då kan man ju ta ut några stycken och fråga så här, hej. Ja, jag tänkte bara kolla med dig. Hur har det gått? Har du förstått det här med CRM? Har du hört någonting om det? Va? Nej, inte. Vad är det för något? CRM? Är det någon sorts nytt webbsystem? Eller? Nej. Och då kan man ju ganska lätt få reda på om det har gått fram eller inte. Varför vet folk någonting om det här? Om man gör det med intervjuer eller om man gör en liten enkät i några stycken eller ja, hur man nu gör. Så då kan man ju ganska snabbt se om man behöver göra mer eller om man har gjort det bra. Så försök att kommunicera visionen. Verkar det klokt? Det var någon som skakade på eller som nickade i alla fall. Ja. Det här är jättevanligt. Senast jag var på den här konferensen i förra veckan och så var det på en helt annan presentation så var det en som tog upp det här som ett exempel på ett typiskt problem som händer. Man har äldre säljare som vägrar köra systemet och som till och med står och skryter om att de inte tänker göra det framför de yngre säljarna. Och så är de tjänis med vd:n, för de står ju för typ 50% av omsättningen i bolaget. För de sitter och äger de här kunderna. Och så bara, jag tänker inte köra det här systemet. Och så, ja men det kan vara nästan så. Liksom. Och så står de och skryter om det framför de yngre cellerna. Och då har man jättemycket uppförsbacke när man ska få de yngre cellerna att börja köra det här systemet. För att när man står sen kommer som från IT-sidan lite grann så här, lite glad i vågen och ska försöka få dem att börja köra, så, ja, då är det liksom så här, han sa att han inte behövde köra, varför ska vi? Ja, det är lite tufft då. Så då måste man fundera på hur ska man hantera de här gubbarna då? Eller gubben. Oftast är det typ en gubbe som har det här. Det är inte alla organisationer som har det här, men det är liksom tyvärr, eller som tur var ska man säga, att det inte alla som har det här, men det förekommer. Andra saker kan vara det här. Att man hanterar i CRM-systemet så hanterar man kanske affärsmöjligheter och sånt där, men inte order. Man lägger inte order i CRM-systemet, utan man hanterar det för sin process. Och så kör man lite, activity feeds och lite annat så här trevligt för att hantera lite kommunikation internt. Och alla yngre tycker att det här är skitbra, för de är lite vana med Facebook. Men sen finns det lite de som inte är så vana med det här. De tycker att det här med likes och feeds och hit och dit. Jag ska hålla på med det där, för jag får bonus när jag gör affärer. Och de affärerna lägger jag in i SAP, eller AX får man väl säga här. Så det är det jag tänker fokusera på. Om jag håller på och lägger in grejer där borta i det här CRM-systemet, det får jag ingen bonus för, så det skiter jag i. Och då har man ett problem, för på ena sidan så ser man att det är viktigt att vi jobbar i CRM, för det är det förändringen säger att vi ska göra. Vi ska förändra organisationen. Å andra sidan så säger vi att vi har ett bonussystem som drar åt andra hållet och säger det viktigaste är att ni lägger in order i AX. Och då dras det åt olika håll så här. Och de drar inte åt samma håll. Och då har vi ett problem. Vi måste försöka få de här systemen att dra åt samma håll. Så här måste man ju då försöka, Davis då, han skriver manage/remove. Den här första gubben där får man försöka hantera på något sätt. Ibland är remove rätt, ibland är manage rätt. Jag har tyvärr ingen patentlösning, en golden bullet för honom. Något sätt att hantera honom kan man väl måste man hitta på. För det är inte okej när han går ut och börjar liksom underminera hela den grejen man gör. Och sen när man har system och strukturer och rutiner som också liksom ligger där och på något sätt också underminerar det man håller på, den hela förändringen man försöker göra, så måste man ju försöka se dem. Och när folk gnäller och säger så här, men vadå? Varför ska jag använda CRM när ni säger att det här, när jag ska göra det här samtidigt? De går ju inte ihop. Då måste man ju försöka se till så att det här på något sätt rättas ut, och så får man försöka få till det då. Och sen det sista är också viktigt. Men har man då någon säljare som är skit på? Och så bara, det här är jätteroligt, och som håller på och klickar på likes och feeds och hit och dit och tycker det är jätteroligt och pusha den killen, liksom ge lite rewards liksom, och höj den personen lite grann och visa att ja, men det är klart du ska köra mer, kanske får en lite mer rättigheter i systemet och kanske kan vara med och ge lite mer feedback in i grupperna, vara med i referensgrupp eller någonting sånt där, så att man liksom hejar på lite grann så att de känner att de får lite mer att komma med. Så att man får mer fart i allting. Och ibland de här kan vara lite latsio, för ibland så får man såna här gnällspikar som är så här, som håller på och gnäller en massa och tycker att jag finner så här för, jag inte så här för. Och då visar det sig att ibland är det bara för att de inte fått vara med. Och när man börjar lyssna på dem, vet du vad, kom här, berätta så här. Och så börjar man lyssna på vad de säger. Och då visar det sig att då vänder de och så blir de så här. Och så blir de jättebra såna här, för att det var bara, de blir bara gnälliga för att de vill också vara med. Och det är ju lite mänskligt. Så att. Tror ni att det här kan komma när man går upp och säger det här, ja, men hur går det i CRM-projektet, säger ledningsgruppen. Och då säger CRM, ja, jo, men det går bra, men vi har en sån vattenfallsmodell på vårt projekt. Och, ja, det kommer nog gå bra. Vi kommer nog se någon sorts return on investment på 5-7 år kanske. Så där. Det kommer nog inte gå så bra, tror jag. Då finns det risk att man drar proppen där och så säger man att hörni, vi måste nog göra något annat istället. Och så får man köra Excel istället. Och det Kotter säger här att man måste plan for short term wins. Och han menar, med plan menar han att man inte ska hope, man ska plan. att köra så här att man lägger in lite så här saker som man tänkte att man ska göra och så hoppas man att det blir slår igenom. Det är att hoppas. Att planera, det är att man typ sätter in en person som är du är vår kortsiktiga vinstansvarig. Och det här är våra kortsiktiga vinster som vi har planerat att vi ska få igenom. Och du är ansvarig för att vi ska få igenom dem. Och du får bonus på det. Om de går igenom. Och går de inte igenom, då får du sparken. Då kanske man får igenom dem. Så att, då gör man någon sorts planning. Sen kanske det är lite extremt, men i alla fall i Sverige. För då får man inte lasa över att man får inte göra sånt. En konsult kan man göra sånt. Och de här resultaten ska ju vara liksom kvantifierbara och liksom lätt att visa. Så man kan gå till sin ledningsgrupp och säga, titta här, nu har vi haft vår första sprint här, eller nu har vi kört 4 sprintar i vårt projekt. Och kolla, här är resultat. Nu har vi 90% av alla kunder i systemet. Det var vårt målet och det har vi uppfyllt. Vi har inte alla kunder inne än, men vi har 90%. Förut hade vi inga, nu har vi 90. Och vi har skickat julkort till allihopa. Och så ska man göra, ska man ju såklart, än en gång då, så ska man ju se till att man belönar de som gör rätt saker här. Och när man lyckas med det här så ska man ju se till att man, när man gör de här winsen så ska man se till att fira det. Sen så kan det ju hända då att man det går bra det här med CRM i början. Men sen så gör konsulterna, man har ett konsultbolag till exempel som hjälper in och det går bra och de gör sitt jobb och man rullar ut projektet och man stänger projektet och så blir det någon bugg. Och de där buggarna hamnar lite fel där. Så att den här säljaren han märkte att ja, det var lite yxigt. Han tog ut sin lead-lista i Excel eller sina opportunities i Excel och så började man hacka där istället. Fortsatte jobba där lite grann. Och eftersom att det var ingen som låg på honom riktigt så fortsatte man jobba där lite grann. Och det var ju liksom ingen som kollade och ingen som följde upp riktigt att det skulle fortsätta läggas in där. Och CR-chefen bryr sig inte riktigt heller. Liksom, utan det viktigaste är att man lägger order i SAP, för det är det man alla mäter på. Så att ja, han fortsatte helt enkelt i Excel där. Och efter ett tag så är det ingen som kör sig där längre. Ja, och så dog det ut. Så här, sakta död då. Och en annan typisk grej som kan hända det är att man har en person, Sofie i det här fallet, då, som är en så här jättestark projektledare på beställarsidan. Liksom, och som driver igenom det här jättestarkt och bara jättepassionerad och bara, nu kör vi liksom. Och beställer och jobbar mot beställarna och konsulterna och får ordning på allting. Sen får hon ett befordrad eller får ett nytt jobb någon annanstans. Eller något sånt här. För det är inte så vanligt att de personer som är jättebra får det. Och som bara, så bara går luften ur allting. För det var ingen som tog över riktigt efter henne. För man tänkte att det där, nu är ju CRM-projektet är ju igång nu. Så vi behöver inte ha någon som är riktigt ansvarig för det längre, eller hur? För det är ju klart. Och så typ gick luften ur lite grann. Och då, ja, det typ det dör det ut. Och sen så slutar folk jobba med det för att det var ingen som pushade längre. Det hände, det blir inga nya förändringar, det är liksom ja. Så nästa steg heter då never letting up. Det vill säga släpp inte. Man måste fortsätta hålla kvar trycket liksom. Man måste fortsätta ha kvar farten. Bollen får inte sluta rulla. Fortsätt att mäta. Fortsätt mäta på resultatet. Hur går det egentligen? Och lita inte på att det finns så här Sofier som ligger där och bara och är de här som är starka. Liksom, det är jättekul att ha sådana personer. Men man får inte lita för mycket på dem heller. För att, jag menar, det är en stor risk i en implementation så här att man har en person som gör allt sånt här. Därför att då får man ju det här problemet att vad händer när den personen försvinner iväg? Man har 3 månader senare så bara... Så måste för något sätt måste man ju försöka sprida ut passionen lite grann till andra personer också. Och få in dem också bli delansvariga i det här och driva på det här. Och uppstår det buggar och sånt där så måste man ju försöka ta tag i dem. Först måste man bekräfta buggarna så att man säger ja, vi hör dig. Vi hör att ni har sett att det finns en bugg. Och sen måste man försöka fixa buggarna. Och alla buggar behöver man inte fixa. Ja, men vissa buggar är oftast... Alltså, vissa buggar är ju skräpbuggar. Liksom. De är så här, ja, vi har sett att det finns en bugg. Vi vet att den där marginalen där borta är fel. Vi kommer nog inte lösa det. Men vi löser det när vi har tid eller något sådär. Men på något sätt man måste bekräfta att man hör. Andra buggar är jätteviktiga för de är i vägen. Ja, då får man fixa dem. Men det är en prioriteringsfråga och där får ju liksom någonstans måste man måste ju hela tiden ha en mekanism för att kunna hantera det. Och sen att kontinuerligt försöka bygga vidare på systemet. Kanske inte så stora förändringar, men i alla fall lite grann. Så att det liksom hela tiden händer någonting. Så, ja, nu kommer det här grejen. Och jag menar, jobbar man med Microsoft CRM online i alla fall, då kommer det ju nya grejer varje halvår. Om ni inte märkt det, ni som kör det, så är det så. Och för on-premise Microsoft CRM så kommer det nya grejer varje år. Och det bör man ju hänga med också. Så att då blir det ju constantly improvements av naturligt då, om man följer med det. Så att då måste man ju... Så då handlar det mer om att se till att få in alla de nya ändringarna hela tiden i projekt eller in i sitt system. I en sorts förvaltning. Det här är en sanning som är ganska intressant faktiskt. Det har man också gjort en del analyser på och tittat på till exempel på ledningsgrupper på lite större företag. Och titta på, okej, okay, men om vi tittar på ett protokoll för en ledningsgruppsmöte idag och så jämför man det med ett ledningsgruppsmöte för 20 år sedan så är de nästan identiska innehållet. Väldigt liten ändring. Och vad beror det på då? Jo, det beror ju på att de personerna som kommer in i en ledningsgrupp oftast är lite mer juniora. Det är inte de mest seniora personerna som kommer in. Och då är man lite passiv när man kommer in där. Och så tittar man, så spanar man in läget, så kollar man vad som händer. Och så rättar man in sig i ledet och så säger man, det är så här det funkar. Och sen efter ett tag så blir man lite mer senior och då följer man de rutinerna och det sättet som man jobbar på. Och lite på samma sätt så är det på säljmöten och sånt där. Ja, men första gången man kommer in är lite ny i företaget, ja, då går man inte, hörni, så här kan ni inte hålla på med säljmötena. Vi måste ju göra så här istället. Det är ganska få som kommer in på ett nytt företag och börjar domdera runt på säljmötet. Kanske om det är en helt ny säljchef, då kanske man gör det. Men det är inte så himla vanligt. Och det viktiga här då är att om man då har ett nytt CRM-system så kanske man också måste fundera på, det typiska är ju att man kanske på ett säljmöte innan om man sitter och jobbar, alla jobbar i varsitt Excel-ark där man hanterar sina aktuella affärer och vad man håller på med, det är att man sitter och rapporterar av, jaha, hur har det gått för dig med den här kanda? Ja, jag var ju där och jobbade med det och det verkar gå bra och jag... Ja, den har nog 50% sannolikhet att stänga och den här har jag 40% sannolikhet på och den här går rätt bra det så här och den här har jag faktiskt stängt. Ja, vad kul. Ja, hur går det för dig då? Ja, och så vidare. Så går man runt mötet här. Men har man CRM-system där alla sitter och rapporterar sina affärer hela kontinuerligt, då behöver man inte sitta och hålla på med rapportering på säljmötet, för det står ju i systemet redan. Det är bara att titta. Ja, så här. Du ser ju alla hela tiden hur det går. Ja, de här affärerna har vi stängt den här veckan. Ja. Och här ser vi ju alla statusen på alla affärerna. Här är pipelinen. Ja, okej. Okay. Då måste man kanske fundera på vad ska vi göra på säljmötet. Vi kanske inte ska sitta och gå igenom det som redan står i systemet. Det blir lite tråkigt. Det kanske är vettigare att fundera på att kanske vi ska ha någon annan perspektiv på säljmötet. Vi kanske ska diskutera något annat istället. Och kanske diskutera, behöver du nog hjälp med med de affärerna du har? Ska jag hänga på någon av dina, har du några viktiga affärer som du håller på med? Du behöver lite stöd. Är det någon du känner att du kanske ska tippa till den lite grann? Eller någonting sånt. Att kanske fundera på det här med kundcentricitet och sådana saker. Hur ska vi få företaget att börja tänka och sätta kunden i centrum? Någon som har träffat en bank som sätter kunden i centrum? Nej, inte jag heller. Nej. Telekombolag? Nej, inte jag heller. Nej. Och här är det lite sådana saker som man måste liksom försöka få in. CRM är ju inget system egentligen. CRM är ju ett sätt att tänka. Ett sätt att sätta, alltså att det handlar om customer relationship management. Alltså hur ska vi hantera relationen till kunden? Och det är ju här man måste försöka få in de här förändringarna av att CRM är ju som sagt inget system. CRM är ett sätt att jobba och ett sätt att resonera och ett sätt att förhålla sig till kunderna. Och det är ju det vi måste försöka få in i kulturen av bolaget. Och då är det ju naturligt att också ta med, jag menar, att ibland det som händer är att man sitter och säger att här har vi CRM-systemet. Du, jag behöver få ut lite data ur den i Excel så jag sen kan göra en bra diagram som jag sen kan ta ut eller stoppa in i PowerPoint som jag kan visa på säljmötet. Ja, vänta. Varför ska du visa? Men du har ju det diagrammet i CRM. Ja, jag vet, men jag kan inte visa CRM i det säljmötet. Nej, varför då? Varför kan du inte visa CRM:et i säljmötet på säljmötet för? Det är jättebra att visa CRM:et på säljmötet. Ta upp den på tavlan så här så kan du visa en dashboard eller något sånt där. Då kan du visa direkt, då kan du klicka på den så här. Ja, titta här, klicka där så filtrerar den CRM. Ja, det är kanon. Ja, det har vi aldrig gjort förut. Nej, men det är väl ingen ursäkt. Så och det här är lite det här då får börja man få in det i kulturen när man helt plötsligt visar att CRM blir en del av sättet vi jobbar på. Det är ett sätt för oss att tänka, ett sätt för oss att resonera runt. Vi tänker runt CRM, vi tänker med kunden i mitten, att när vi pratar om kunden så är det alltid CRM:et som är utgångspunkten för vad, det är där kunden finns. Det är det som är kunden, det är det som står i CRM-systemet. Det finns inte någon annanstans. Det är inte så att det står i någons Excel-ark. Ja, vänta, jag ska titta vad som står på kunden. Så går någon in i sin dator och tittar vad som står i deras filkatalog någonstans i ett Word-dokument. Utan det står i CRM-systemet och det vet alla att det är det som är sant. Det är då man har fått in det i sin kultur. Och det är dit man måste komma. Och det måste man fundera på, hur ska vi komma till den här förändringen? Och det här kräver ju att man liksom kontinuerligt aktivt arbetar med att få in det i kulturen, att man liksom tvingar sig in i det här att okay, men hur kan vi liksom få in CRM på det här mötet då? På ledningsgruppsmötet. Ja, här ska vi ju självklart ha med CRM istället för att vi gör det, tar ut en export här från den här kundlistan. Ja, där ska vi köra CRM direkt istället. Ja, på säljmötet. Och i början blir det lite kryssat kanske, men efter ett tag så blir det mer naturligt. Så min slutsats här då, om man tittar efter alla de här 8 stegen då, det är ju att den här metoden, jag ska veta det klart, är väldigt bra för att reducera risk när man implementerar CRM-system i organisationen, för de mjuka delarna och för det här med strategi och definiera vad man ska, vad är det vi vill för någonting. Vad är visionen? Hur ska vi rulla ut det här? Och se till så att man får stöd för rätt personer. Så den kommer inte att ta bort allting, men vi kommer ju ta bort en del delar av risken i alla fall. Om vi följer det här. Och det som är viktigt att förstå med den modellen, om vi går tillbaka till modellen, det är att man måste göra steg 1 först. Och se till att man har gjort den innan man kan göra steg 2. Man kan liksom inte hoppa in här och göra steg 5 bara. För det kommer inte funka. Och tycker ni att det här är intressant så skulle jag rekommendera att ni läser boken. För det som jag har sagt här är liksom bara lite smak på. Och Leading Change heter boken. Alltså. Och den är jättebra. Den är inte så lång heller så det är säkert tid att läsa. Det finns en talbok också som man kan ta den i bilen på väg till jobbet. Och som sagt, steg 1 då, om vi ska bara ta en liten kort repetition. Steg 1. Se till att få folk som är ansvariga och sitter på pengarna att fatta varför de ska lägga de pengarna på det här, på liksom att göra den här förändringen, att införa CRM-systemet istället för att göra något annat. För det är precis det som är skillnaden oftast. Varför de sitter på bara så här mycket pengar och då måste du allokera de pengarna till det här satsningen istället för något annat. Och de flesta jobbar fortfarande med budgetar. Inte riktigt alla bolag. IKEA jobbar inte med budgetar till exempel. Och mitt bolag jobbar inte med budgetar, men det är de flesta jobbar med budgetar. Då är det ju ännu viktigare att man gör det. Att man ser till att man liksom gör rätt. Man ser till att man får upp det här, får allokering av budget till det här. Sen måste man se till att man får en sponsorgrupp som är tillräckligt stark. Det här Guiding Coalition behöver alltså inte vara projektgruppen. Det är värt att notera det. Alltså det är skillnad på projektgrupp och Guiding Coalition. Guiding Coalition är mer en sponsorgrupp i synen här. Det är mer de som står bakom och stödjer hela projektet. Och sen måste man göra en vision. Och visionen ska nå alla visionen måste nå alla de som ska påverkas av förändringen. Och sen när man har hittat på sin vision så måste man kommunicera visionen. Och då har en kommunikations, i princip en kommunikationsplan, en ungefär som en intern marknadsföringsplan. Hur ska vi nå ut med det här till alla? Och se till att man följer upp på den och säger att det funkar. Sen när man har gjort det så ska man börja titta på hur ska vi se till så att vi får bort alla hinder för att det här inte kommer funka. Och hur ska vi se till så att alla block som ligger i vägen ska vi ta bort och alla de som verkar dra åt rätt håll, de ska vi liksom ge stöd i ryggen. Och sen ska vi göra kortsiktiga vinster. Vi ska se till att det blir kortsiktiga vinster. Därför att annars kommer vi tappa fart. Annars kommer vi aldrig få det stödet vi behöver från de här som sitter på pengarna. Då kommer någon dra i pluggen i det här projektet. Och när vi har, så ser vi till att kontinuerligt göra lite kortsiktiga vinster samtidigt som vi måste ha långsiktiga vinster såklart. Vi kan inte bara vara kortsiktiga. Det är ibland problemet med de som jobbar i Agile att man bara tittar på kortsiktigt så här. Man måste liksom vara kortsiktig och långsiktig samtidigt. Så måste vi se till att vi får inte släppa taget efter vi har liksom, när vi har fått fart på den här rullningen så får vi inte släppa. Liksom, vi måste fortsätta putta på stenen. Liksom. Det är en stor sten och den slutar snurra om vi inte fortsätter putta på den. Och sen så länge vi puttar här så måste vi sen börja se till så att det här blir naturligt. Det här att putta på sten, det gör vi hela tiden. Det är någonting som vi alltid håller på med. Vi puttar alltid sten. Liksom. Det är naturligt. Vi går alltid upp på morgonen och puttar sten. Liksom. Så det är steg åt. Det var lite kort. Ja. Ettan är definitivt svår, ja. Ja. Men för IT så är det ju ofta så att det gäller att förstå businessen ordentligt. Ja, och ofta så är det ju så att jag har ju som konsult så jag sitter ju liksom med ett ben i varje sida. Jag jobbar väldigt nära business när jag jobbar. Jag sitter och analyserar. Jag jobbar som lösningsarkitekt mycket så jag sitter ju och försöker förstå vad är det man gör och hur ska vi vad jobbar verksamheten med? Hur ska vi implementera det i systemet? Och så gör jag det tekniska systemet. Så jag måste ju kunna förstå väldigt många olika typer av businessar för att sen kunna implementera det och också utmana det sättet som de jobbar på. För att oftast är det inte helt bra. Det är väldigt få företag som är optimala, kan man väl säga. Och det är inte så konstigt. Det är mitt företag inte optimalt heller. Men visst, jag håller med. Det är definitivt en svår... Och det är så att gör du det första steget riktigt, riktigt bra, då kommer du få så mycket fart neråt sen så att det är liksom då kommer det vara mycket mycket lättare för då kommer styrelsen så skrika på dig undrar varför du inte är klar för då är det ju, men då har du inte gått upp, då har du antagligen pratat med ledningsgruppen så att de fattar att oh shit, det här är så viktigt att de går upp till styrelsen och säger fan, vi har hittat det här, vi har ett projekt som är igång, fattar ni hur bra det här kommer bli. Så det är klart att lyckas du med den och får liksom, då kommer du få så mycket fart neråt sen. Men får du inte till den, då blir det verkligen, visst är det så. Så det är att skapa den här, varför är det här viktigt att lösa just nu? Det är jätteviktig fråga. Och det är oftast är det ju så att man löser inte den och då blir det så här. Då blir det svårt att få den här investeringen som man behöver. Men det gäller ju oftast där att se till att man vänder ut deras håll. Du måste ju alltid titta på mottagaren som är all kommunikation. Man ska inte stå här och det är som jag säger så här, jag ska prata om ekonomiska siffror här och informationen måste ju ut. Som vissa CFO:er säger. För att de ska berätta om företaget så det har gått för företaget. Men det är ju inte det. Det informationen ska ju in. Och därför måste man ju anpassa hur man skickar efter hur det ska gå in där borta. Och därför måste man ju förstå de som ska ta emot. Så jag hoppas att jag har fått in det i er. För det handlar inte hur mycket ska ut ur mig utan mer hur det ska in i er. Som har kommunikation. Och därför så tror jag man måste förstå dem väldigt bra och vad de, deras referensramar och vad de pratar om på ett ledningsgruppsmöte. För att man ska kunna sitta där och kunna liksom säga, okej, men vad sitter de och funderar på? Vad har de för problem? Vad sitter de och klurar över? Och hur ska jag kunna pitcha nytt CRM-system, ny exchange-server till dem så de fattar att det här är jävligt viktigt? Annars kommer du aldrig komma fram. Liksom. Och kan du få dem att omfatta den nya exchange-servern, den gör att ni kan läsa mail 10 gånger så fort. Det är ju liksom, skulle du komma med mig till mig med en sån som har 3000 olästa mejl, då skulle jag säga skitbra. Inte för att nu skulle kunna lösa det, men skulle du kunna lösa det så skulle det vara grymt. Ja. Ja. Ja, det är intressant. Tack. Det är bra kommentarer. Det Microsoft har som i när det gäller Microsoft CRM och det som de pratar om när det gäller alla sina produkter är ju productivity, business productivity. Och man, när det gäller CRM så är det ganska intressant för att tittar man på, man har ofta försökt med både piskor och morötter med CRM. Ja, men om ni inte gör det här då får ni ingen bonus. Man måste fylla i alla affärsmöjligheterna. Om ni inte fyller i de vunna affärsmöjligheterna så får ni ingen bonus på dem. Så är det. Och problemet som händer då, det är oftast att man bara fyller i sina vunna affärsmöjligheter. Och då får man en pipeline som ser ut så här. Och då kan man inte lära sig någonting av den pipelinen. Och det är ju inte så bra. Så därför så är det ju ganska viktigt att man försöker se till att man har försöker få folk att liksom börja jobba i systemet och där funkar det inte liksom, ja, men piskor och morötter är ett ganska svårt sätt att få in det. Productivity är mycket bättre att få folk att känna att ja, men om jag jobbar i systemet och lägger in en affärsmöjlighet så fort jag börjar få nys på den, då har jag mycket lättare att stänga den. För ja, det är mycket, det ger mig ett stöd. Och här tror jag, och sen så finns det finns en annan variant här nu också som är ganska ny. Och det finns en föreläsning imorgon som handlar om gamification av Jonas Hammarberg från Awesome Group, om det är någon som har hört talas om gamification, som jag kan rekommendera att ni ska gå och titta på. För gamification är en sak som vi också jobbar med en del av, inte lika mycket som de gör, men gamification är också ett sätt att se till att folk, det handlar inte om productivity, det handlar mer om typ serotonin och dopaminhormoner i skallen på folk. Så man får folk att liksom börja mata. Jag har provat det hos några kunder och det funkar hur bra som helst. Att bara med små grejer låta folk få poäng för att de typ lägger in affärsmöjligheter och att de stänger affärsmöjligheter som förlorade så får de fortfarande en liten poäng. Det vill säga, man bejakar små grejer och det funkar ju klockrent. Och så man stänger ett möte som man har, när man har haft ett möte så stänger man det och då får man en liten poäng. Och det gör att man så får man så kan man säga så här, nu är Kalle, han leder faktiskt den här veckan. Kalle leder, jag ska stänga några möten också. Så. Ja. Och då det där är ju ganska intressant liksom. Så kan man ju, sen finns det de här gamification grejerna. Microsoft köpte ju precis Fantasy Sales Team som är ett stort som har en sån här väldigt amerikanskt i och för sig då, men ändå en sån gamification lösning då. Men just för att se till att man får folk att börja använda det. Så jag skulle säga productivity, att se till att de själva känner att fan, det här gör att jag säljer mer om jag jobbar i det här. Det är bra. Och också gamification tror jag är bra. Och många tycker att gamification, vadå? Vi är ju vårt företag, vi är så seniora säljare, det är inte aktuellt för oss. Och jag tror att det är, jag tror inte att det stämmer. Jag tror att det stämmer. Jag tror att flesta faktiskt triggas av det där. Även seniora säljare, fast de kanske inte, man kanske inte behöver ha det så flashigt och plingigt som amerikanerna kör. Man kan köra lite mer nedtonat. Men man kan fortfarande ha det som man säger så här, det här är lite, det här är liksom någon sorts sales score som man får. Och det behöver inte vara liksom så liksom, som sagt, plinget som amerikanerna kör. Men som sagt, gå och titta på den föreläsningen imorgon. Det är klart intressant om ni vill se hur man, ett bra tips på hur man får igång, får folk att köra i systemet. Mm. Andra frågor, kommentarer? Någon som har upplevt problem, sådana här problem när ni har infört? Och du ler. Ja. Okej. Ja, jag förstår det. Men då skulle jag säga att den här, då börjar på toppen här då. Det är ju liksom, se till att du får dem att fatta, alltså fatta varför du kanske, varför det är så viktigt att inte bara, för vi måste ha CRM-system. Ja, okej. Okay. Varför då? Varför är det så viktigt för dem att det ska finnas ett CRM-system? Ja. Ja. Ja, kostnaden. Ja. Mm. Det låter som att du har en utmaning för dig. Ja. Ja. Ja, det är bra. Du ler i alla fall. Det är roligt. Ja. Ja. Sorry. Ja, men det är också lite, menar, det beror sig på också på om man håller på med farming eller hunting. Ja, jag menar, man är en farming-säljare och sitter och svarar i telefonen liksom. Ja, det är klart. Så åker man ut och träffar sina stora kunder och bjuder dem på lunch. Ja, det är ju en typ av försäljning. Men sitter man och är en hunting-säljare och ringer 100 samtal om dagen, då är ju, har man ju betydligt större behov av ett CRM-system för att hålla ordning på sina aktiviteter. Så ja, jag fick ta på 20 av de här 100. De andra 80 måste jag ringa någon annan dag och följa upp det. Det är definitivt en utmaning. Men jag tror ibland så är det ju så att man låter CRM-systemet vara lite för mycket av ett säljadministrationssystem. Ja, precis. Det ska vara mer, det är därför jag pratar om kundcentricitet och liksom, hur ska vi se allt andra om kunderna? Så att, det är ju de gångerna man använder CRM som ett säljstödsystem bara. Ja. Och det är ju, CRM är ju, det är typiskt att man kommer ut till man säljer, kommer ut en kund och så har man det problemet, eller så har man det här. Ja, men du, jag fick ett jättebra utskick från er, för er förra veckan med lite nya produkter. Den där, jag vill jättegärna ha den här nya servern. Ja. Kan jag få se? Och det är ju, och då blir det så, det blir, känns ju lite pinsamt om man inte riktigt tar koll liksom. Men har man annars ett CRM-system, då kan man ju, när man faktiskt jobbar som med CRM och ser alla utskick som har skett till den kunden, då kan man ju se det. Man kanske till och med också, om man har man kör Click to Mention så här, då kan man till och med se att ja, man var faktiskt inne på vår hemsida förra veckan och ser att de var inne och vilka sidor de var inne. Kan man ju klicka det på de här produkterna och kolla det runt där. Då kan man ju prata om det. Förresten, vi har ju de här grejerna. Jo, jag vet, jag var inne och kollade på hemsidan. Det visste jag alltså. Och så kan man ju liksom pitcha rätt redan från början liksom, och att man vet, att man vet precis vad de är ute efter. Det är, ibland kan det vara lite känsligt att säga att man vet att de har varit inne på hemsidan. Men visst, jag håller med. Det är det här med 360 graders syn på kunden, att veta alla relationer som företaget har med kunden, det är ju någonting som det är inte så många som lyckas med. Och det är någonting som kunderna förväntar sig ofta. Att man ska, för de pratar ju bara med företaget. Så säger, ja, men jag pratade ju med er förra veckan. Har inte du koll på det? Mm. Så att, jag håller. Har någon annan kommentar? Någonting? Yes. Ja, då får jag tacka så mycket. Och nu var det där lite dålig färg, men där är jag. Där är min e-mail, gustav.westerlund@crmkonsulten.com eller .se, det spelar inte stor roll. Jag finns på Twitter, CRM Gustav heter jag där. Jag har en blogg också. Om ni googlar Gustav Westerlund, och i värsta fall Gustav Westerlund CRM, så kommer ni hitta mig på bloggen. Och så mitt företag heter crmkonsulterna.se. Jag och Veronica som sitter där borta, hon jobbar där också. Vi är så fyra stycken andra. Och så finns det på LinkedIn också. Ja, det var det. För att tacka så mycket. Och som sagt, glöm inte att fylla i utvärderingen direkt i appen. Får ni gärna göra. Hoppas att ni är nöjda. Tack så mycket.